Men då kör vi.
Yes.
Hej och hallå och välkommen tillbaka, och det är väl nästan gott nytt år om du inte har lyssnat på podden under året som har varit, helt enkelt. Vi är tillbaka i alla fall, jag och Andreas Järpe tillsammans med Thomas Nygren.
Hej.
Och Per Kvist.
Hallå, hallå.
Och Per, välkommen tillbaka från din julledighet. Hur har julen varit?
Den har varit riktigt bra. Jag har varit på lite varmare klimat och sådär. Så att julen har inte riktigt varit en vit jul på det sättet, men det har varit riktigt bra. Jag lyssnade dessutom på den här årssammanfattningen som ni två gjorde, och det var ju riktigt bra jobbat.
Ja, vi tackar, och frågan är ju, när du har varit borta så här, hur har du haft möjlighet att följa Liverpool?
Ja, alltså det spelar ingen roll vilken tidszon man är i. Man försöker ju alltid följa laget, och om inte annat så kan man ju se matcher i efterhand, så att jag har definitivt följt klubben ungefär lika mycket som jag gör annars, så det är ju jävligt mycket.
Och vi kan ju sammanfattningsvis säga, när vi spelar in det här avsnittet så har det spelats 23 omgångar, och Liverpool toppar fortfarande ligan. Med 60 poäng har man, Manchester City har 56 poäng, och Liverpool har ju då toppat ligan vid årsskiftet, och enligt sån här statistik så är det väldigt stor chans att man vinner ligan om man toppar ligan vid årsskiftet. De gånger som det har hänt att ett lag har tappat, ledat efter årsskiftet och tappat den här ledningen, det har varit Liverpool som har gjort det bara. Så vi får se vad som händer. Thomas, hur skulle du sammanfatta den här december, hektiska spelmånaden som har varit?
Alltså, man kan ju inte säga annat än att det har varit jättebra. Det är ju bara den här, om man ens kan kalla det plump, att förlora borta mot Manchester City. Utöver det så har vi ju gått som tåget, plockat de vinsterna som vi ska göra. Det är ju uttåget och FA-kuppen såklart som var lite tråkigt. Samtidigt, om man ser till det tuffa spelschemat och alla skadorna, så kanske det var en liten blessing in disguise att vi slipper fokusera på FA-kuppen. Det var lite grann samma sak med ligacupen, där den åkte ut direkt, att det gjorde ju att vi fick ett lite lättare spelschema. Nu kan ju laget dra iväg på en kort semester i slutet på den här veckan, istället för att som de andra topplagen rusta för att spela FA-kuppen. Vi har ju dessutom både Tottenham och City som spelar ligacupen nu i dagarna. Så jag vet inte om jag tog så hårt på cupförlusten. Det som känns bäst är att se oss i toppen på ligan. Och det har sett jättebra ut.
Per, du som ändå då har kunnat följa Liverpool trots att du har varit långt borta under den här hektiska spelmånaden. Hur nöjd är du?
Ja, alltså jag är hur nöjd som helst. Om man tänker på SJ så har ju Liverpool gått bättre än tåget, skulle jag säga. Så att det har ju varit riktigt vasst, och man har ju tagit de här uddamålsegrarna och kämpasegrarna som man kanske inte har tagit föregående säsonger. Jag tänker ju på ganska många matcher, men till exempel Brighton borta var ju ett typexempel på en sån match som Liverpool säkert hade spelat oavgjort i för några år sedan. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd, och överkörningen av Arsenal var ju också otroligt imponerande. Där klädde man ju verkligen av Arsenal, som åtminstone i det skedet hade väldigt bra häng på Champions League-platserna.
Den matchen som sticker ut tycker jag, det är ju den senaste vi spelar här mot Crystal Palace. För det är ju den matchen som, det var som liksom en blast from the past att få se hur Liverpool var förr i tiden. Där nu har man faktiskt kunnat spela på resultat och spela av matchen. Och även om det var uddamålsvinster så har det känts hyfsat säkert. Men det här var ju en match som man var ju tokig. Vi släppte in 3 mål trots att vi hade bara en målchans emot oss i stort sett. Så det hoppas jag var en engångsföreteelse, för jag har ju varit känt mig väldigt nöjd med att vi för en gång skulle ha haft en defensiv som man kan lita på. Den där matchen var förhoppningsvis en engångsföreteelse. Samtidigt som det såklart är en styrka att vinna även en match där det mesta, det är mycket som inte funkar.
Nu när vi ändå då har blickat tillbaka lite hur månaden har varit, så tänkte jag ju då säga vad det här programmet eller det här avsnittet ska handla om. Vi har ju då blickat tillbaka och vi är alla ganska nöjda med att Liverpool fortfarande ligger etta i Premier League då efter 23 spelade omgångar. Vi ska ju göra som vi brukar göra. Vi ska hålla koll på en tidigare Liverpool-spelare. Vad är han nu ska vi göra? Vi ska även kika till en av alla dessa talanger som huserar i de egna leden i talangprofilen. Vi ska, det är ju, börjar ju bli slutet av månaden januari. Transferfönstret, där januarifönstret är snart slut. Det har inte varit så jätteaktivt, men det har ändå hänt saker i Liverpool. Vi ska gå igenom transfers och vad det kan finnas för potentiella transfers för klubben. Vi ska ha en topp 5-lista. Ska vi ha. Och den har en viss anknytning till just transfers. Vi ska hålla koll också på några av lånespelarna och ta upp några av de aktuella ämnena som ändå har florerat under januari månad. Och vi kan väl börja där, just i de här rubrikerna som ändå har omgett Liverpool. Och en spelare som verkligen har hamnat i strålkastarljuset efter, ja, det är Mohamed Salah. Men inte av, ja, alltid positiva rubriker har varit, utan det har handlat om filmningar. Kastas i straffområdet och få lättförtjänta straffar. Vad är era reaktioner om de här rubrikerna? Är det någonting som Salah förtjänar?
Det är svårt, tycker jag, att prata filmningar när det kommer till en Liverpool-spelare, för det är så lätt att man är ju partisk i den här frågan, såklart. Men om man ser till matchen mot Crystal Palace, den när Salah ramlar efter kontakten på Sacco, det är ju en filmning. Även om man får en spark så ramlar han ju för sent. Men de straffarna som Liverpool har fått i övrigt, även om jag tycker Salah förstärker, så är det ju straffar som jag tror att VAR hade dömt allihopa. Det som jag tycker är lite, alltså, mest frustrerande i det här, det är att när Salah kom till England så stod ju han upp väldigt mycket i straffområdet. Han, det krävdes ju egentligen att de skulle ta honom väldigt hårt för att de skulle få stopp på honom, och ofta oschysst. Trots det så fick han ju inte en straff med sig på hela förra säsongen i stort sett. I år så är det som att han tydligare markerar att det sker något oschysst, och då får han straff, men han blir också utmålad som en filmare. Och som sagt, med risk för att låta partisk, så tycker jag snarare att det handlar om att han förstärker en filmar. Sen så kan man diskutera hur rätt det är. För det är säkert så att han hade kunnat springa vidare många gånger. Till exempel det här mot Newcastle när han får lite dryck i axeln. Det behöver man inte ramla utav, men samtidigt så stannar det ju upp hans fart mot målet. Så det är en svår sits där, tycker jag. För samtidigt är det svårt för domarna att se. Och då hjälper spelarna till att visa. Samtidigt som då stannar upp i en situation som man hade kunnat göra någonting bra utav. Så, ja, det är jättesvårt, men såklart, det som han gjorde mot Crystal Palace, det slipper man ju gärna se fler gånger. Samtidigt som jag tycker att det nästan är sorgligt att han blir kallad för filmare efter straffen som vi fick mot Brighton. För det är ju en solklar fällning bakifrån i straffområdet. Man kan ju inte kalla sig alla filmare för att han möter dåligt försvarsspel.
Per, hur svårt tror du kommer att vara att tvätta bort den här stämpeln som då Salah eventuellt har fått?
Det brukar ju kunna vara ganska svårt. Vi minns ju till exempel Luis Suarez som kom till England med ett rykte som en filmare och filmade inledningsvis. Han fick ju väldigt lite med sig och sen började ju han stå upp hela tiden. I princip han förstärkte ju inte situationen särskilt mycket den sista säsongen, men då fick han ju ändå absolut ingenting med sig av domarna. Det krävdes ju, ja, jag kan minnas flera situationer där han blev liksom totalt kapad och det blev ingenting. Så att det kan nog bli ganska svårt för Salah, för man får ju heller inte glömma att det finns ju många motståndare som har ett stort intresse av att utmåla honom som den här filmaren och påverka domarna på så vis, att det kan nog bli svårt att tvätta bort, absolut.
Jag tror också just det här hur media och motståndarna påverkar domarna kan vara lite riskabelt, för även om domarna inte ska påverka sig som skrivs i tidningarna och sånt där, så vet vi ju att får en spelare stämpeln på sig att vara någon som faller lätt, så blir det svårare att få straffar. Men det var ju flera situationer förra året som Salah skulle ha haft straff. som inte blev någonting. Och i år, när han kanske, när straffen är mer tveksam, så får han dem med sig. Så, ja, det är en svår situation. Det är tråkigt att det pratas så otroligt mycket om det. För i slutändan så är det så att de straffarna som vi har fått, det är svårt att titta på dem och säga att det är fel. Det är ju kontakt. Sen om det är kontakt nog att ramla, det kan man diskutera. Men som domarnivån är nu, så var dömer ju straff där.
Jo, men vi vet ju, det är ju motståndarna som lyfter det här. Mm. Det var väl Roy Hodgson i början av säsongen också, på en situation där han höll på gnälla på en Liverpool-filmning, där jag uppfattade det som en solklar straff också. Mm. Så att media fyller ju på då, för då får ju de en rubrik, de får ju en topic liksom att diskutera runt, ungefär som vi diskuterar nu. Och då är det väldigt lätt till hands för engelska journalister att kalla importspelare för filmare, känner jag.
Ja, för man läser ju väldigt få diskussioner kring problemen med att Dele Alli filmar, eller problemen med att Harry Kane faller enkelt. Ja, nej, men det är klart att det är så lätt att det blir någon slags sanning av att det sägs så många gånger i medier. Det är så det funkar lite grann nu, att skrivs det tillräckligt många gånger, då är det snart en sanning, fast det inte ligger så mycket bakom det. Jag vet, jag skrev nu på Twitter att i halvtid att jag tyckte att Salah hade gått på myten om att han själv var en filmare och la sig. Och genast fick man kommentarer om att vad då för myt, typ. Som att det skulle vara någon slags sanning. Och när man själv är Liverpool-supporter, så är det så otroligt svårt att försvara en sån sak utan att låta enögd. För det förstår jag också, att om jag försvarar det så kommer folk tro att jag gör det bara för att jag håller på Liverpool.
Tror ni den här diskussionen kommer att påverka Mohamed Salah någonting?
Jag vet inte om den kommer påverka Salah, men den kommer kanske påverka domarna som dömer honom, och i slutändan så påverkar det oss också, såklart. Men jag hoppas att domarna är så pass professionella att de kan se till varje situation. Men sen så vet jag inte hur mycket tilltro jag sätter till domarna i Premier League.
Det får tiden utvisa. Jag tänkte vi gå vidare till ett annat ämne, och då tänker jag sätta Per lite mot väggen. Liverpool köpte ju in i alla fall tre mittfältare, varav två av dem har varit de har varit väldigt bra än så länge. Jag pratar om Fabinho och Shaqiri som har varit väldigt bra. Så har vi ju den här stor signingen som det pratades vitt och brett om, väldigt hypad. Jag pratar om Keita. Och en av de som var väldigt glad över denne Keitas entré i Liverpool, det var du, Per. Och nu har det gått ett halvår. Man kan väl säga att Keita inte riktigt har rosat marknaden än så länge. Han har gjort en okej, halvokej match, får man väl ändå säga. Annars har det varit inte så bra. Per, vad är det här egentligen? Förklara dig. Varför är han så dålig?
Ja, för det första så ska jag säga att jag hypade ju alla nyförvärven, även de som har lyckats. Men det känns ju verkligen, eller jag får intrycket utan att känna honom som person, som att Keita tänker väldigt mycket i varje situation, och ingenting går på automatik när han spelar. Det är hela tiden att han tänker lite för mycket, så att touchen blir fel, beslutsfattandet blir fel. Men ibland ser man ju att han blixtrar till och visar liksom takter som är otroligt högklassiga. Så jag tror att det är en mental fråga snarare än en spelmässig. Och det är ju i grunden en ganska så positiv diagnos. För att det betyder ju att han kan ju fortfarande bli en stor spelare för Liverpool. Det hade ju varit betydligt värre om han hade varit en för dålig fotbollsspelare. Så att jag tror det är så, och han är ju faktiskt bara 23 år, så jag tror fortfarande att han kommer att bli ett väldigt bra nyförvärv till slut. Men jag håller med om att tiden börjar ticka iväg en aning.
Ja, Akilani var ju också en bra ung fotbollsspelare när han kom till Liverpool. Blev inte så bra. Och det är kanske orättvist att jämföra Keita med Akilani. Men hur lång tid ska man ge ett nyförvärv att anpassa sig?
Det beror ju på lite i vilken situation man befinner sig i och vilka förutsättningar man har att ta in någon annan, såklart. Men i det här fallet så är det ju, jag tycker i alla fall att det är tydligt att Keita har ju en ofantligt stor uppsida, och då är det ju ganska dumt eller oansvarigt att inte ta tillvara på investeringen. Men visst, man kan ju samtidigt inte ge en spelare hur lång tid som helst, men jag räknar med nästa säsong också. Så.
Ja, det tror jag också. Jag menar, dels får man ju se till åldern på Keita som ju fortfarande är väldigt ung. Och sen så får man se lite grann också till konkurrensen. För jag menar, mittfältet, även om vi har saknat kanske kreativitet så har vi har ju vunnit i stort sett varenda match. Vi har ju ett mittfält som fungerar de flesta matcherna. Så vi har ju inte heller varit i något jättebehov av att få in honom i matchen. Jag kände kanske mitt lite större behov att få in Fabinho eftersom just för den spelartypen har jag verkligen saknat. Så han har ju spelats in i startelvan nu. Kate är ju lite svårare för det känns som att man kanske skulle vilja in honom lite mer centralt. Nu har han ju ofta fått utgå lite grann från kanten när han spelar. Det känns inte riktigt. Det tycker inte jag verkar vara lika naturligt. Precis som Pelle är inne på så verkar det som att han tänker väldigt mycket. Han tar ju en del felbeslut. Speciellt så gör han lite farliga bolltapp i fel lägen tycker jag. Och det är ändå. Det tror jag han kan slipa bort. Det sitter ju inte i tekniken utan det sitter ju liksom i beslutsfattande och kanske lite vana. Klopp har ju också sagt att han inte har varit helt med i pressspelet. Att han har svårt att anpassa sig där. Det är också någonting som man kommer kunna träna in förhoppningsvis. För han verkar ju vara en smart fotbollsspelare. Så vi får ge honom, som sagt, åtminstone nästa säsong. Jag tror att vi ska nog inte räkna med några stordåd den här säsongen. Utan det har varit lite för mycket ut och in i laget och lite småskador och sånt. Och nu när dessutom matcherna betyder så väldigt mycket så känns det inte som att det är rätt läge att spela in en spelare som är ur form.
Ja, sen kommer man väl säga det att hans negativa prestationer sticker ut lite mer nu när alla andra egentligen presterar bra av de som spelar. Så att det blir ju också lite så. Förr om åren så hade man ju alltid ett helt gäng underpresterande spelare, men just nu känns det som att det bara är Keita egentligen.
Vi får se hur Keita utvecklar sig, men om hans prestationer inte blir bättre under hela den här säsongen. Nu vet jag att vi kommer in på transferfönster och sånt lite senare i programmet, men om hans prestationer inte blir bättre, ska Liverpool kanske börja scouta en mittfältare av samma typ som Keita, fast någon annan?
Jag tror att man kommer försöka hitta en mittfältare ändå, en mer kreativ mittfältare. Och det behöver ju inte betyda att Keita inte har en plats nästa år. Då har vi sett den här säsongen att vi behöver många spelare om vi ska vara med i många turneringar. Truppen den här säsongen har ju inte klarat av att spela alla cuperna i England. Så han har ju en hel del att bevisa nästa säsong onekligen.
Och vad tror ni, kommer han att uppnå någon form av prestation under säsongen som är kvar, eller är det bara en säsong redan nu lägger till handlingarna? Per?
Jag tror inte att han kommer att hitta en hög jämn nivå, men jag tror absolut att han kan avgöra någon enstaka match, och varför inte en Champions League-kvartsfinal till exempel.
Ja, jag tror också. Och jag tror också att från oss supportrar så tror jag att det skulle räcka att han gjorde en bra match med några avgörande aktioner för att vi skulle ge honom ytterligare tid. För vi är ju väldigt många som hoppas väldigt mycket på honom. Och då är det ofta, då tar man ju gärna de här halmstråna som ges. Så gör han ett par, tre bra insatser under de matcherna som är kvar, då kommer man ändå se positivt på nästa säsong. Fortsätter han att göra matcher som till exempel mot Napoli där han var jättedålig fram till han blev utbytt. Så då är det klart, då kommer han ha en väldig press på sig inför nästa säsong. Men någonting hoppas jag att han kommer att glimta till. Han var ju väldigt bra i. Det var en match han spelade bra, han hade ett fint långskott. Var det Burnley borta? Kanske som han gjorde en bra insats. Men med
Jag tror det.
Så det finns ju någonting i honom, men han får ju gärna visa det lite oftare än matcher som jag har glömt bort nu.
Ja, och det vittnar om hur säsongen har varit för Keita. Och i sanning, ärlighetens namn, det har ju inte bara varit dåliga insatser, och någonting som har hindrat honom, det har väl varit lite skador också. Han har inte varit helt skadefri, haft en del otajmade skador. Det har också varit någonting som har präglat den här vintern lite för Liverpool, att under hösten, det var inte så många skador, men förr eller senare under säsongen så kommer skador, och det har de gjort hos Liverpool, och som det brukar vara så kommer de alltid på fel ställen och kommer hela tiden på mittbackar under den här perioden som har varit. Liverpool fick ju under någon match spela med Fabinho som mittback. Och vad säger ni om skadeläget?
Ja, nu har det börjat ljusna lite grann i alla fall. Nu är ju många spelare på väg tillbaka. Vi har ju också fått tillbaka Matip. Men det är klart att det är olyckligt när det kommer i samma lagdel hela tiden. Vi hade ju kunnat tagit någon skada på mittfältet och kanske en skada i anfallet. Inte alla där bak, för det syntes ju nu mot Crystal Palace att de inte var riktigt samspelta. Men ser man också på Van Dijk, så har han haft fyra olika mittbackskollegor den här säsongen. Och fyra olika högerbackar. Så det säger sig självt att försvaret nu mot Crystal Palace såg ju inte lika bra ut. Och till slut så måste det bli någon konsekvens av att det är så ofantligt mycket skador. Och just, men samtidigt då får man se, det är en styrka att vi går segrande i matchen ändå.
Ja, Liverpool tillräcklig bredd. Det har ju diskuterats lite om det också. Nu när alla skador kom, att man är tvungen att sätta in Fabinho som mittback eller spela med en 16-åring som mittback. Är truppen för grund?
Egentligen kan jag tycka att man kan säga att vi har för tunn trupp. Vi har trots allt, vi har fyra mittbackar som är, vi har Van Dijk som är en av de kanske tre bästa mittbackarna i världen. Den bästa om man frågar oss Liverpool-supportrar. Vi har Joe Gomez som är i stort sett given i engelska landslaget. Vi har Dejan Lovren som spelade VM-final och Champions League-final förra säsongen.
Världens bästa försvarare enligt sig själv.
Absolut. Och sen har vi Joel Matip som ändå är en väldigt kompetent mittback. Skulle ju vara given i landslaget om han bara ville spela landslaget. Vi har dessutom Fabinho som kan gå ner och göra mittbacksrollen på ett bra sätt. Så jag har svårt att se att vi skulle kunna få in en bredare försvarslinje. I sådana fall skulle det vara att vi spetsade den med ytterligare en riktigt, riktigt stark en back på Van Dijk-nivå. För skulle han bli skadad, då skulle ju nivån sjunka enormt. Men om de tre bredvid honom blir skadad, så är det fortfarande en ganska stabil backlinje.
Vi lämnar mittbackarna. Eller gör vi verkligen det? Vi pratade om Van Dijk, en holländare där som är väldigt viktig för Liverpool, får man ändå säga, mittback. Och han fick ju faktiskt konkurrens av en holländsk mittback. För det finns ju en påläggskalv som är veckans, eller det här avsnittets, talangprofil. Och Per, du vet mer om den här talangprofilen som vi nu ska prata om.
Ja, jag tror de flesta redan har listat ut att det handlar om Kiana Hoover. Vi har ju lite problem där med uttalet på efternamnet. Som jag berättade för er innan programmet, så har jag frågat tre personer och fått tre olika svar på över hur det ska uttalas. Men den här Hoover som vi uttalade var alltså bara drygt 16 år när han fick chansen att hoppa in för Liverpools A-lag ganska nyligen i den här cupmatchen mot Wolverhampton. Och han gjorde det ju med bravur på mittbackspositionen. Och vi ska väl säga det, att han är född den 18 januari 2002. Helt otroligt. Det är ju, nu är det inte ens år 2000 vi pratar om, nu är det 2002. Och det betyder ju att han har fyllt 17 sedan den här debuten mot Wolverhampton.
Det betyder att vi är gamla också.
Ja, alltså man kommer ihåg millennieskiftet där 2000. Då var man ju knappt ung, höll jag på att säga, redan då. Så. Men hur som helst, Hoover, våran nya yngling, han är ju verkligen ny i Liverpool, för han skrev nämligen på förra sommaren för klubben när man hämtade honom från Ajax. Han hade varit i Ajax i 4 år. Innan dess så var han i AZ Alkmaars organisation. Och Alkmaar är ju en stad som ligger drygt 4 mil där från Amsterdam. Så att han gjorde den flytten till Ajax. Hur som helst, Hoover är ju en defensiv spelare, en back. Mittback eller högerback. Och han är ju en otrolig naturbegåvning, och det är ganska svårt att hitta konkreta svagheter hos honom. Jag skulle ju säga att han påminner lite om Joe Gomez faktiskt. Han har en fysik som är klart med, eller ovanligt bra utvecklad för sin ålder. Han är ju stark, han är snabb, men han är också placeringssäker och läser spelet bra. Och Liverpools reservlagstränare och ungdomscoacher, de har berömt hans spel med bollen väldigt mycket, att han är väldigt lugn med bollen och inte stressar. Och vi såg ju också prov på hans fina uppspelsfot i den här matchen mot Wolverhampton, så att det är uppenbart att han redan nu är intressant för Liverpools A-lag, i synnerhet med tanke på skadesituationen som vi just beskrev.
Vad finns det för uppsida på den här unge holländaren? Han är ju bara 16, fyller 17.
Ja, alltså det är ju väldigt lätt att flyga iväg sådär. Han är ju den tredje yngsta spelaren att spela för Liverpool på A-lagsnivå. Om vi backar tillbaka bandet bara några år så kommer vi ihåg Robinson och vi kommer ihåg Sinclair. Men jag tror väl i alla fall att de flesta inte har en aning om vart de spelarna är längre. Så vi hoppas ju naturligtvis, och jag tror också att han kommer att bli en bra spelare. Och Thomas favorit James Milner, han var ju inne på det, att Hoover kommer att bli en toppspelare i framtiden.
Och om han har sagt det, då ligger det ju säkerligen mycket bakom det.
Ja, sen är det ju så att det kan ju ta ganska många år för en numera 17-åring att utvecklas till en fullfjärad Liverpool-spelare. Om vi tänker till exempel på Virgil van Dijk, så han var ju verkligen inte 17 när Liverpool plockade honom. Han utvecklades ju i många mindre klubbar innan han kom att hålla den enorma klassen som han gör nu.
Vad tror ni att vi pratar om för spelare när Hover? Är det Liverpools framtida mittback när van Dijk börjar tackla av lite om en 4-5 år? Så är det då Hover och Gomez som kommer att vara mittbackslåset?
Det krävs ju att Joe Gomez steppar upp ytterligare för att kunna bära en mittbackskollega på det sättet. Så det är ju ganska oklart, men jag skulle väl i alla fall säga så här, att Hover är, med tanke på sin mångsidighet, skulle kunna bli en väldigt bra truppspelare. Sedan om man blir en startspelare, det är ju ett väldigt, väldigt stort kliv att ta i en klubb som Liverpool.
Ja, jag håller med. Det är jättesvårt att säga. Det såg ju bra ut, man såg ett av honom ändå i FA-cupen här. Men just att kliva in som mittback i Premier League, där det är ganska fysiskt svårt, samtidigt som det ställs krav på att han ska kunna vara bra med fötterna. Det är många saker som ska klaffa. Och sen ska vi komma ihåg också att om 5-6 år, när Hoover ska in i startelvan på riktigt, när han har passerat 20 sådär, är Klopp kvar? Kommer det vara tränare som tror på honom på samma sätt? Sådana saker spelar jag också in. Men det är klart, är han tillräckligt bra så kommer ju även nästa tränare att lita till honom.
Och vi får väl se, framtiden får utvisa det. Och nu så ska vi gå vidare till nästa punkt, som är den sista delen, den elfte och sista delen. Och min gissning är att Hoover, han är inte med på någon av era favoritelvor. För det har nämligen blivit dags för den sista platsen i den här emotionella startelvan, som man ändå får säga. Vi har vi tre, jag, Per och Thomas, vi har gått igenom allt från målvakter, som i mitt fall blev Chris Kirkland, via storbacken Danny Wilson från Pers sida, till, vad hade vi förra veckan? Ja, vi hade ju, inte förra veckan, men förra gången som vi gick igenom det här i den första anfallaren, så hade ju Thomas, Neil Mellor, som numera huserar på LFC TV, har jag sett.
Ja, jag räknar med att alla som lyssnat har tittat på Arsenal-målet åtminstone två gånger på YouTube sedan förra avsnittet.
Och nu har vi då den sista anfallaren kvar, om det är en anfallare. Det kan ju också vara en offensiv mittfältare om man vill, om man inte vill spela 4-4-2, det här klassiska, utan kör med 4-5-1 eller vad man nu vill ha. Men den sista spelaren i alla fall i den här elvan har det blivit dags för nu. Och Thomas, du får inleda det här.
Tack.
Varsågod, jag bjuder på den.
Jag hade ju vissa bekymmer med den här platsen, främst för att jag ville ha in Dirk Kuyt på topp. Men Dirk Kuyt var ju redan värvad utav ditt lag.
Japp, så jag använder honom på sin bästa position. Högrytter.
Ja, så han var ju inte ledig. Och sen så funderade jag lite grann på Robbie Fowler. Robbie Fowler, var det emotionellt eller var det för att han var så otroligt, otroligt bra?
För det är ju inte klass vi pratar om här. Bara det faktum att jag hade Thiago Ilori som mittback vittnar om att det inte är klass, precis som Per hade Danny Wilson bland annat. Det är inte klass som är det viktiga, utan har den här spelaren slagit an en sträng? Det är det vi letar efter.
Och en som slog an en sträng för mig, det var en spelare som vi värvade från Southampton i mitten på 2000-talet, som I samband med den värvningen så skrev jag, på den tiden var jag en sån här som skrev, hade blogg och skrev. Och så brukade jag avsluta varje inlägg under en period med att, och jag hoppas att inte Peter Crouch kommer till Liverpool, och jag hoppas att Liverpool inte värvar Peter Crouch, som någon slags avslutningsfras. Så jag var extremt kritisk till värvningen av Peter Crouch. Jag såg bara honom som en spelare som var lång, och jag tyckte inte att det skulle räcka för att spela i Liverpool. Men han under sin tid i Liverpool vann över mig och det grövsta. Jag hade inga problem med att vi sålde honom, för han kanske inte hade den här kvaliteten för att vi skulle kunna ta nästa steg. Men han gjorde väldigt mycket bra för Liverpool. Han hade bland annat en match mot Arsenal där han gjorde, ja, där han vann matchen på egen hand i stort sett. Han hade de här cykelsparkarna som kändes lite orimligt att en man med så långa ben ska kunna göra vackra cykelsparkar. Jag har väldigt långa ben själv, så jag vet hur svårt det är att få upp dem så högt som han fick upp dem. Så Peter Crouch är en sån här spelare som jag började gillade mer och mer under hans tid i klubben, och det är nästan så att min fascination för honom har ökat i takt med att han har lämnat oss. För jag tycker fortfarande att det är fantastiskt roligt att se honom hoppa in i Stoke och kunna göra mål fortfarande idag fast han är 38 år gammal. Så Peter Crouch är en fascinerande, underhållande spelare. En väldigt öppen, han har ju många... många citat som man kan skratta åt. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa hans bok. Och allt det här tillsammans gör att jag sätter upp honom på topp bredvid Neil Mellor i min favorit.
Väldigt många långbollar. Även om Peter Crouch till måste vara den sämsta nickspelaren som är över 1,95. Så tanig och så dålig vår nicka.
Men får komma ihåg att jag på högerkanten har Pennant, på vänsterkanten QL. Det finns många bra inläggsfötter i mitt lag.
Det här låter som en väldigt genomtänkt elva. Mm. Per, hur ser din sista anfallsplats ut om det är en anfallare?
Det är verkligen en anfallare. Jag har valt en spelare som absolut inte kan spela någon annanstans. Jag har nämligen valt Andy Carroll.
Ja, vad är det med er och era de här kraftspelarna som ni har? Peter Crouch, jag vet inte. Men långa spelare i alla fall.
Jo, men så här, när jag började bli intresserad av fotboll på allvar, det var faktiskt i samband med VM 94. Och då gjorde ju Kenneth Andersson några såna här Kenneth Andersson-mål när han var nickduell mot målvakten. Och Andy Carroll, han är också en spelare som jag har sett vinna den typen av dueller. Och jag var ju ganska förväntansfull när han skrev på för Liverpool. Jag kommer ihåg att jag satt och skrev inlägg och artiklar för Glatta Livet på sidan när han skrev på. För det var ju en väldigt stor övergång. 35 miljoner pund och det var drama. Och det var en jättehet ung engelsman. Det var ju nya Drogba. Chelsea-fansen satt och några som jag hörde i alla fall satt och var avundsjuka. Och det här är ju spelaren som vi vill ska ersätta Drogba. Och så vidare. Och dessutom så har han ju en rejäl vänsterslägga som är lite som, om ni kommer ihåg, Supermac i Supermac och Bullen. Även om man inte får till den så ofta som Supermac får. Han fick ju till den där mot Manchester City en gång, kommer jag ihåg, helt otagbart för Joe Hart. Men jag har ändå en liten softspot för Andy Carroll, och han är ju lite av en engelsk Kenneth Andersson. För han är ju betydligt elakare än Kenneth, men ändå liksom en sån där lång, ståtlig och jättebra i luftrummet. Så att, ja, Andy Carroll blir mitt val. Och han skulle ju eventuellt kunna ha kompletterat Torres på ett bra sätt. Och det säger jag eftersom jag hade Torres på den andra anfallspositionen.
Det hade varit intressant att se honom och Van Dijk i en nickduell och se vem som vinner där.
Han hade väl vissa problem att ta hand om sig själv utanför planen också, om jag minns rätt. Var det inte han som fick bo hemma hos Kevin Nolan under tiden i Newcastle för att han hade svårt att sköta sig själv?
Har varit given i Spice Boys, tror jag. Ja. Liverpools gäng under mitten av 90-talet. Men nu ska vi lämna de här långa anfallarna, för jag har tydligen en fabless jag för lite mindre anfallare och fransmän uppenbarligen. Nämligen, min kommer ju vara... Förra veckan så hade jag Anthony Le Tallec, tror jag. Nej, det var två veckor sedan som jag hade, eller två avsnitt sedan jag hade Anthony Le Tallec som offensiv mittfältare. Nu har jag hans kusin som kom samtidigt som Le Tallec, nämligen Florent Sinama Pongol. Som precis som Thomas val på en av Thomas val på anfallsplatserna, Neil Mellor, hade en bra match i en Champions League match som det året som han vann Champions League. Florentino Mapongol hoppade också in och gjorde något mål i någon av de här viktiga matcherna som vände och gjorde att man kunde gå vidare. Men det var ungefär vad den här oslipade diamanten som blev utsedd till bästa spelare i något U18-VM före Cristiano Ronaldo. Det var väl höjdpunkten i livet. Sen så har han blivit en fotbollsvagabond som helt okej, men inte nådde alls de höjder som jag och många andra hade hoppats på för den här kvicksilversnabbe spelaren. Några säsonger blev det i Liverpool, men aldrig det här genombrottet.
Ja, det var en sån här spelare som man väntade på att han skulle komma igång någon gång, för man såg att det fanns någonting i honom. Och så kom det en bra match och så var han dålig fyra. Och sen en bra match, dålig fyra. Min känsla var lite grann att inte den här rollen som han behövde fanns inte riktigt i Liverpool under Benitez. Han fick ju antingen spela ute på högerkanten eller på topp. Och det var väl ingen av de rollerna som han passade för, åtminstone inte i den åldern.
Ja, och precis som kusinen där, Antonio Talek, som led av samma problem. Det fanns ingen roll, tycker jag. Men han passar alldeles utmärkt bredvid min anfallare Michael Owen. Så att jag har, av oss tre så har jag det snabbaste anfallet. Två dvärgar som det är inte så där jättestor bredd i alla fall. Och där har vi dem, våra älvor som vi nu har gått igenom. Ja, spännande lag. Jag tror inte att, i alla fall i mitt fall, att någon risk för någon Premier League-seger. I alla fall med Kirkland i mål som ständigt var skadad. Ilori som aldrig blev så bra och Owen som var skadad och lämnade tidigt. Men ja, vi får se om vi hittar på något mer följetongsaktigt vad det lider. Men det här var våra emotionella älvor i alla fall. Och så går vi vidare. Någon av de här spelarna som vi har haft med kanske vi ska gå igenom nu. För många av de spelarna som har varit i våra älvor har ju lämnat klubben. Och nu är vi nyfikna på en tidigare Liverpool-spelare. Var är han nu?
Det här är en spelare som inte kom med i någon av de här älvorna. Trots att man kanske hade vissa förhoppningar när han värvades. För januari 2005 värvade Liverpool en väldigt profilstark anfallare ifrån Real Madrid. Nämligen Fernando Morientes. Oh. Han kom ju från främst att ha gjort stor succé i Monaco säsongen innan där han vräkte in mål i Champions League. Så han kom ju till Liverpool som en typ av stjärnanfallare egentligen. Och jag kommer ihåg den här värvningen väl. På den tiden så skrev jag mycket på ett forum som heter Melwood på Svenska Fans. Och vi var många som var lyriska över att Morientes kom. Men det blev ingen större succé i Liverpool. Han gjorde 12 mål på 61 matcher. Och drog sen vidare till Valencia. Från Valencia till Marseille. Och sen så harvade han runt i lite mindre klubbar innan han la ner sin fotbollskarriär 2015. Därefter så har han, som många andra, hållit på att träna fotbollsklubbar. Några lokala klubbar i Madridområdet innan han skrev på för ett lag som heter Fuenlabrada. CF Fuenlabrada i den spanska tredje ligan. Och jag kollade upp den här klubben för att se vad det här för klubb som Morientes har skrivit på för. Och där hittade jag någonting som var väldigt intressant med just klubben. Kanske inte med Morientes tid i klubben, för han fick sparken ganska snabbt. Det var ingen jättelyckad sejour. Men det jag fastnade för var arenanamnet hos den här klubben, Fuenlabrada. Deras stadion har 3000 platser och heter helt enkelt Fernando Torres.
Oj, undrar vad han har för koppling där.
Det var jag ju tvungen att kolla upp såklart. Och Fernando Torres har aldrig spelat i Fuenlabrada. Det här är en Madrid-baserad klubb. Och den här klubben ligger tydligen i det området där Fernando Torres är uppvuxen. Så han har aldrig spelat i den här klubben. Men arenan är döpt efter honom. Ganska nyligen faktiskt. 3300 platser tar arena Fernando Torres i Fuenlabrada. Där Fernando Morientes hade sitt senaste jobb. För han har gått arbetslös nu i ett halvår ungefär. Och i en intervju nyligen så pratade han om att han tittade på erbjudanden från både England, Tyskland och Spanien och var intresserad av att utveckla sin tränarroll. Men i dagsläget så är han arbetslös. Men han höll på ganska länge och är ju såklart främst ihågkommen i Real Madrid där han gjorde 100 mål på 272 matcher. Där var han ju tillsammans med Raúl en sån här spelare som alltid var farlig. Han hade även en bra tid i Valencia tillsammans med David Villa. Men tiden i Liverpool tror jag inte står på hans topplista över karriärval. För det blev inte som han hade hoppats.
Det blev, vad jag kan minnas av det som skrevs, det var att han hade problem med att han trivdes inte i England helt enkelt. Inte helt svårt att förstå om man kommer från ett soligt Spanien och komma till ett lite svalare Liverpool, och familjen hade också svårt att trivas, så det är ju saker som man inte får underskatta när det gäller framgång som spelare, att man ska trivas med det sociala. Till skillnad från men Benitez uppenbarligen anammade ju England helt och hållet och bor ju fortfarande kvar i Liverpool-området. Så ja, var ju synd, var han förlorad. Jag kommer också ihåg när Fernando Morientes signade, så att det var ju verkligen, äntligen får vi en anfallare.
Jag minns han var ju med i bilderna i efterspelet efter Champions League-vinsten, för då var han ju i klubben men fick inte spela eftersom han hade spelat Champions League under säsongen. Och då tänkte man liksom, nu vann vi Champions League i år, nästa år är det Milan Baros och Fernando Morientes på topp, då tar vi ligan också. Och det var väl kanske inte så att det slog så väl ut ändå för någon av dem. Vi hade ju Milan Baros som kunde sumpa bort de enklaste målchanser, och Morientes som aldrig fick det att funka i Liverpool.
En förlorad. Men ja, vi får hoppas att han får ett jobb snart. Det går väl ingen nöd på honom ändå. Men att ändå det blir en framgångsrik karriär, väl värd att följa.
Absolut. Och jag ska säga, vi brukar ju följa upp här hur det går för Igor Bishkan i hans tränarkarriär. Och de har fortfarande uppehåll. Jag har inte hunnit sätta mig in hur långt uppehåll det är i den där ligan. Men nu har de firat jul länge. Så jag hoppas till nästa avsnitt att vi har lite match att rapportera därifrån. Men vi skulle istället kunna titta lite grann på en spelare som har varit med här på VAR här nu tidigare. Och det är Harry Kewell. För han gjorde ju något av en succé i Crawley Town. Som han var i sist som vi hörde någonting om honom. Den succén fick honom att ta över Notts County.
Svennis gamla klubb.
Ja, om jag minns rätt så är det Englands äldsta klubb. Men det är inte alltid jag minns rätt. Men vi säger att det är Englands äldsta klubb. Där fick han faktiskt ta över efter tidigare nämnde Kevin Nolan. Som var i Newcastle med Andy Carroll. Som fick sparken där i början på augusti, i slutet på augusti. Harry Kewell tog över som tränare. Och fick sitta i 10 veckor innan han också fick sparken. Så även där har vi en tränare, som, eller en gammal Liverpool-spelare som numera är arbetslös.
Nyckfull ledning får man ju säga.
Han fick helt enkelt inte chansen mer än i några veckor att ta Notts County till någon ny nivå. Och redan på Svennis tid var det här en klubb som var lite, kändes lite lynnig. Så jag vet inte om det är samma ledning eller om det är ny ledning. Men de verkar inte ha mycket tålamod med sina tränare i alla fall.
Ja, det här var ju ingen lycka att vara här nu. Två stycken spelare som vi nu har uppmärksammat här som båda är arbetslösa från sina tränarsysslor. Får hoppas att det går bättre för Bisken till nästa gång.
Ja, vi får försöka hitta en lycklig vara här nu till nästa vecka.
Ja, och så lämnar vi och vi går vidare nu här i avsnittet. Det är ju slutet av januari nu, det pågår ett januarifönster. Det har varit lite action i alla fall för Liverpools del, inte så mycket in men en del ut. Och det har varit lite omdebatterat nu när vi haft det här skadeläget också i Liverpool som man har haft. Det är ju inte bara mittbackar som har gått sönder, utan nu har klubben även haft problem på högerbacksplatsen. Trent Alexander-Arnold var ju skadad. Joe Gomez som vikarierar som högerback har ju skadad. Lysande tillfälle för Klein att få spela. Men då blir han utlånad till Bournemouth i en jätteaffär som har gjorts med Bournemouth, där även anfallaren Solanke har lämnat klubben för Bournemouth för, vad kan det varit, 20 miljoner eller något sånt var det väl? Någonstans där. Ganska bra pengar. Men transferfönstret som det har varit hittills, vad säger ni om det? Vi kan ju börja med den Solanke-affären. Vad är era kommentarer?
Solanke-affären är ju helt fantastisk för Liverpool skulle jag säga. För här pratar vi om en spelare som inte var ett dugg aktuell för startelvan. Och kanske ärligt talat inte särskilt aktuellt för bänken heller. Ändå lyckas man få 19-20 miljoner för den här Solanke som jag inte såg någon potential i ändå. Så att jättebra affär just den affären.
Hur mycket del av den här affären tror var Klein egentligen?
För det är ju svårt att säga. Han, för vi vet ju att Solanke var ju ganska nära Crystal Palace i ett skede också. Så att, men visst, det var ju någon slags deal som klubbarna hade där, att Klein kom på lån.
För Klein var ju också nästan klar för Cardiff, fick ju, nu har jag tappat bort vad han...
Warnock,
Grävlingen eller vad han ser ut som. Han sa ju att Liverpool spelade ett fult spel, Klein var ju mer eller mindre klar och sen så hamnar han i Bournemouth tillsammans med Solanke som nästan var klar i Crystal Palace. Det är någonting som känns konstigt där.
Ja, det konstiga är ju här tycker jag att Liverpool lånar ut Klein. Vad är egentligen poängen med det? Man borde väl egentligen sälja honom också, för att ingen tror väl egentligen att Klein kommer att komma tillbaka till nästa säsong och konkurrera om en plats i Liverpool. För Trent Alexander-Arnold kommer ju knappast att bli sämre, och det är ju av honom som han har blivit utkonkurrerad, och till råga på det så förlängde ju Trent kontraktet nu, så att det är väl det märkliga tycker jag i den här affären.
Men hur mycket tror du det har med pengar att göra? För det har ju också gått att läsa att Liverpool är ganska framgångsrika ekonomiskt. Och det är ju alltid eller väldigt ofta som det ekonomiska ställs mot det sportsliga. Det här kan ju vara ett tecken på det, att det här paketet som man ändå då kan väl kalla Solanke, Klein till Bournemouth, var som inbringade ändå 20 miljoner pund, vilket är ganska mycket, att det är en del av det, att det är så man tänker, det här var en kalkylerad risk.
Ja, absolut, det tror jag också, och i det sammanhanget så kan man ju nämna det att Liverpools köp har ju blivit väldigt uppmärksammade de senaste åren, att man har gjort många bra köp som Robertson, Shaqiri, Salah. Även de dyrare som Alisson och Van Dijk till exempel har ju slagit väldigt väl ut. Men Liverpool har ju varit fullständiga kungar på att sälja spelare. Det är ju där man har hovat in de stora pengarna. Så det kan absolut vara så att man tänker på den aspekten också.
Men nu är det ju januarifönster. Det har varit många skador som vi har nämnt, både mittbackar och de få högerbackar och så man har. Tror ni att det kommer hända någonting mer? Det har ju diskuterats lite vagt i olika källor här att tyska anfallaren Werner skulle vara intressant. Bland annat var det första som dök upp i mitt huvud. Finns det någon spelare som är realistisk som kan komma in nu här under de sista skälvande dagarna av transferfönstret?
Jag skulle säga att jag är nästan till 100% säker på att vi inte kommer värva någon spelare som har mållaget att göra. Om vi ska göra en värvning så kommer det komma in någon 15-åring, 16-åring, 17-åring till de yngre leden. Jag tror att Klopp är nöjd med truppen som han besitter, och många av de skadade är ju på väg tillbaka. Vi har ju Oxlade-Chamberlain pratas om att han ska kunna spela redan i mars, och vi har hela backlinjen är på väg tillbaka från sina skador. Så jag känner mig helt övertygad om att Klopp inte kommer att göra någon värvning nu. Om vi hade gjort en värvning så tror jag att den ändå varit klar hyfsat tidigt, för då hade det varit någonting som man hade planerat och genomfört direkt, för det är så vi har jobbat tidigare. Så vi kommer inte få se någon värvning av Liverpool nu.
Ut då? Kommer någon mer lämna? Ska man försöka plocka in de här sista slantarna som man kan få för exempelvis Moreno?
jag tror vi ska passa oss för att tunna ut truppen mer. Jag kan någonstans kan jag förstå eller att vi släpper Klein med tanke på att i Klopps värld så tror jag att Klein var fjärde vald i höger. Alexander Arnold är ju given före, Gomes given före, och jag har sett att Milner också gått före som högerback. Även om man såklart behöver honom på mittfältet också, så att ha honom som tredje alternativ där, dessutom Fabinho som kan spela högerback, ja, då kanske Klein var onödig att ha kvar. Han kanske inte trivdes med att vara så långt ner i rangordningen, han kanske spred negativ energi i gruppen, sånt där kan man bara spekulera i. Men till vänster har vi egentligen bara Robertson. Så Moreno, även om man såklart, jag hoppas ju inte att han kommer spela jättemånga matcher, så skulle Robertson gå sönder, om man skulle sträcka en baksida eller någonting sånt, då är ju Moreno egentligen det enda alternativet. Skulle vi släppa honom, ja, då blir det tunt. Så jag tror inte att det kommer vara speciellt många fler spelare ut heller. Det har ju pratats lite löst om Origi, har jag sett lite rykten. Men jag ser gärna att vi behåller honom. Han har ju sett piggar ut än Sturridge de sista matcherna. Och även om jag tror att båda lämnar i sommar, så kan vi nog behöva dem under slutet på den här säsongen. För Origi är ju den här närvaron i straffområdet som vi pratat om tidigare, som vi kan behöva i matcher där inte riktigt offensiven klickar.
Per, vad säger du?
Jag tror ju att alla inblandade egentligen ganska nöjda med att ha kvar Moreno resten av säsongen. Som Thomas är inne på, så utgör han ju någon slags funktion som en backup som man förvisso inte vill spela, men som ändå finns där i truppen. Och Moreno själv vill ju säkerligen spela mer. Han har ju varit ganska öppen med det också i medier. Samtidigt så som free agent kommer han få en ännu bättre förhandlingssits och få ännu mer slantar med sign-on bonus och lön, så att han kan nog absolut tänka sig att hålla ut, så att säga. Sen Lallana har ju varit lite snack om, men han behövs ju också i truppen. Samma Mignolet, han skulle ju säkert vilja lämna, men hans agent har ju varit tydlig med att Liverpool vill ha kvar honom resten av säsongen, och det är ju rimligt någonstans. Alltid bortglömda, höll jag på att säga, spelaren är ju Lazar Markovic, som enligt Liverpool Echo lokaltidningen där hovar in 50 000 pund i veckan, och det är ju självklart en kostnad som klubben skulle vilja bli av med, men lika självklart är ju att den är svår att bli av med. Men det kontraktet går ju ut efter säsongen, så då kommer han äntligen att lämna. Den som jag tror att man kommer att sälja om rätt bud kommer är ändå Origi. Han utgör ju också någon slags funktion, för han är ju där i skuggorna och skulle kunna hoppa in i en del matcher. Men jag kan ändå tänka mig att om klubben får ett bud på 20-25 miljoner pund från någon desperat klubb där ute som försöker stanna i Premier League, då skulle man nog kunna tänka sig att sälja. Han sitter ju också på ett kontrakt som kommer att ha ett år kvar efter säsongen, så hans värde kommer ju att minska till i sommaren. Så att Origi är väl den som jag rent spontant känner att det kanske kan hända någonting runt.
Min känsla är att det kommer hända ganska mycket i sommar, för det känns som att det är många spelare ändå i utkanten på truppen som inte har riktigt kvaliteten längre, som Liverpool har tagit stora steg ändå i fotbollsvärlden de senaste åren. Så spelare som Lallana, som Sturridge, som Mignolet, som kanske även Matip kanske inte riktigt håller längre. Och att vi kommer att försöka få spetsa bredden lite grann till nästa säsong, och att det kan vara några som kommer att tvingas lämna.
Ja, det skulle ju vara trevligt att få in några Shaqiri-typer, om man säger så. Den profilen istället för de här spelarna som du nämner.
Mm. Ja, det blir en spännande sommar transfermässigt. På bekostnad då av januarifönstren, som i ärlighetens namn under Klopps tid inte har varit så där väldigt upphetsande. Även om det ska sägas att Van Dijk kom under ett januarifönster. Men bortsett från det har inte varit så många affärer i alla fall som har skett.
Nej. Överlag så det här januarifönstret har ju känts mest som att de klubbarna turas om och damma av föredettingar. Ryan Babel går till Fulham, och sen så Ja, vad hade vi här om dagen? Ashley Cole gick till Derby. Att han ens spelade fotboll fortfarande hade man ju glömt bort. Nu såg jag att John Obi Mikel var på väg till någon ny klubb. Och det är som att man reser tillbaka i tiden 10 år.
Ryan Babel var ju sylvass i sin debut för Fulham faktiskt. Han var riktigt, riktigt bra så länge han orkade. Och angående Liverpool så kan man ju också konstatera att nyförvärv har en ganska lång inkörningsperiod eller akklimatiseringsperiod under Klopp, och det är också någonting som talar mot värvningar mitt under en säsong.
Och när vi ändå pratar om Ashley Cole och Derby, där finns det ju en spelare som verkligen imponerar som tillhör Liverpool, Harry Wilson, är det så han heter? Ja, det. Har vi någon framtid där med honom, eller hur ser ni på hans status?
Min känsla kring Harry Wilson är att nästa säsong då ska han vara en Liverpool-spelare. Nu har han visat 2 år i rad att han gör jättebra i Championship. Han har ju också en spetsegenskap i sin vänsterfot på fasta situationer, avslut, han är snabb. Om inte han är tillräckligt bra nästa säsong för att konkurrera om platser i Liverpool, då är det nog kanske bättre att fundera på att sälja honom än att låna ut honom en gång till. Men jag hoppas att han får en chans att slå sig in. Det är ju klart, det är tufft att ta ett steg från Championship upp till Premier League, och det ska ju inte vara till ett mittenlag, utan han ska ju upp i den absoluta toppen. Och det är klart, det vet man ju inte hur han står sig än. Men han har gjort det på landslagsnivå för Wales, även om när vi har haft gäster med från Wales på sidan som har skrivit just om det här med Harry Wilson, så är väl de kanske tveksamma till att han har den yttersta internationella spetsen i sig. Men han har ju i allra högsta grad passerat Ben Woodburn som den mest spännande av våra walesiska ungdomar.
Ja, och många ungdomar har också skrivit kontrakt under det här transferfönstret. Trent Alexander-Arnold är en av dem. Hur viktigt är det att knyta kontrakt med de här spelarna?
Ja, främst känner jag att det sänder ju signaler att alla spelarna i truppen tror på det som Klopp gör. Nu har ju alla spelare som... Alla betydande spelare i truppen har ju långa kontrakt nu. Och det gör att man kan bygga över tid. Sen så vet vi att ett kontrakt till 2023 behöver inte betyda att man stannar i klubben till 2023. Utan börjar det gå dåligt och det kommer större klubbar att höra av sig, då kan det gå fort. Men det här sänder signaler till inför sommaren. När Klopp ska övertyga starka spelare att komma till Liverpool, så kommer han kunna peka på att vi har ett väldigt bra lag som alla kommer att vara här väldigt lång tid. Så jättepositivt.
Och du pratar om att se framåt, och det kan vi ju göra nu också innan vi knyter ihop säcken fullständigt. Vi har ju topp 5-listan kvar också, ska vi säga, som har en viss koppling till transfers. Men innan vi går på topp 5-listan så kan vi blicka fram till nästa avsnitt, och det är ett par matcher som kommer att avhandlas. Leicester kommer vi att spela mot först, följt av West Ham, Bournemouth kommer, och sen blir det ju Champions League startar igång igen, och då är det Bayern München som står för motståndet där. Och efter den Bayern München matchen den urladdningen, så är det dags för nästa urladdning. Manchester United står då på menyn, följt av Watford. Sen har vi tänkt att efter februari månad, skarven februari-mars, då hade det tänkt bli ett nytt avsnitt, och då blir första matchen Everton. Men om vi ägnar oss då åt Leicester, West Ham, Bournemouth, Bayern München, Manchester United och Watford, vad finns då att hämta där, Per?
Det finns ju många intressanta matcher här av de du nämner. Jag tycker egentligen att varenda match är otroligt intressant när man kollar på dem separat, men det är ju klart att några matcher sticker ut ännu mer, så att säga. Bayern München känner ju jag kommer bli en fantastisk drabbning i Champions League, och dessutom har ju Klopp en historia i Borussia Dortmund, och det gör ju det hela ännu bättre. Och dessutom på det så är ju Liverpool har ju ett fräscht ungt lag, medan Bayern ändå har ett ganska gammalt ålderstiget lag, så att det blir också en intressant match på så vis. Men det är ju klart att när Liverpool spelar mot Manchester United så är det ju alltid något alldeles alldeles extra. Det tror jag vi alla är överens om, och vi får väl hoppas att Uniteds form har lugnat ner sig lite där i slutet av februari, för just nu ser de ju faktiskt väldigt bra ut under Ole Gunnar.
Hur tycker ni att man ska hantera, nu leder ju Liverpool ligan och ärlighetens namn, när man tittar på det här motståndet, Leicester, West Ham, Bournemouth, Watford, tänker jag på viss mån då, Manchester United tidigare i alla fall. Det ser ju ganska överkomligt ut. Hur mycket ska man offra Champions League för ligan? Nu när man har chansen att vinna ligan här nu för första gången på 89 tror jag var, 90. Så var senast Liverpool vann. Och jag tror att många av Liverpools supportrar faktiskt inte var födda då. Vi pratar ändå nästan 30 år, 29 år sedan var det som Liverpool vann ligan sist. Hur mycket är ligan värd kontra Champions League?
Jag personligen skulle ta en ligatitel alla dagar i veckan för en Champions League-titel. Det är ingen som helst tvekan. Samtidigt så är det så att när Liverpool spelar Champions League-slutspel så kommer man ställa sin bästa elva på planen varenda gång. Det är ju för mycket som står på spel för att man ska prioritera ligan i ett läge där man har chans att vinna Champions League. Och rent krasst...
Är det pengarna som talar där?
Pengar och status tänker jag som i Europa. Det märkte vi redan förra säsongen vilket genomslag Liverpool fick när man gick långt i Champions League. Då var vi helt plötsligt ett lag som det pratades om igen. Spelarna också. Jag tänker att för många av spelarna kanske en Champions League-titel står högre än en Premier League-titel. Och någonstans två cup, en liga, ett cupspel i Champions League, det ska vi ha truppen för att klara av. Före matchen mot Bayern München har vi också 10 dagars vila på grund av FA Cup-uttåget. Så vi ska kunna spela vår bästa elva mot Bayern München och ändå köra samma elva mot Manchester United på söndagen efter. Så jag tycker att vi bör klara av att kombinera de här två.
Och när vi träffas igen efter Watford-matchen innan derbyt mot Everton, kommer Liverpool fortfarande att toppa ligan då, Per?
Ja, det tror jag absolut.
Kommer marginalen att vara utökad eller kommer Manchester City som just nu då ligger tvåa, 4 poäng efter, kommer de ätit upp någonting?
Thomas. Oförändrat skulle jag tro.
Och Thomas?
Det är ju två matcher utav de här som jag känner att det kommer bli knivigt. Dels West Ham borta som vet jag aldrig vad West Ham ska göra i en fotbollsmatch. Och dessutom en måndag, jag hatar måndagsmatcher. Den är jag riktigt orolig för. Sen så är det Manchester United-matchen. Så jag är rädd att marginalen kan ha krympt. Jag har inte full koll på Citys spelschema. Det kan ju vara att de också tappar poäng. Vi leder med 4. Vi har 4 poäng kvar. Nu ska jag inte sitta här och vara pessig. Det förtjänar de inte.
Jag tänkte nästan säga, men vad skönt att du är tillbaka efter förra gången. Den här lite mer sobra inställningen.
Men det skulle kännas otroligt fint att slå Manchester United på Old Trafford nu när de är liksom lite grann på uppgång. För när vi slog dem senast kändes som att det kändes inte som en vinst mot Manchester United. För det var liksom, det var någonting annat som vi ställdes mot. Nu är de ett lag i viss harmoni. Även om jag tycker att det här solskäreffekten är lite uppskriven. Men de får gärna skriva upp den bäst de vill och signa 3-årskontrakt med honom.
Ja, men det låter ändå positivt. Fortsatt etta i Premier League då nästa gång. Vi ses om era tips stämmer in. Nu börjar på att närma sig att avsluta det programmet. Men vi har en programpunkt kvar. Vi ska nämligen göra den här topp 5-listan. Och vi pratade tidigare om att Liverpool under de senaste åren har lyckats hysta in en hel del pengar på sina försäljningar. Och det är väl just det vad den här topp 5-listan kommer att handla om.
Ja, jag och Pelle har försökt sätta oss ner och lista de 5 bästa försäljningarna som Liverpool gjort under 2000-talet. Vi började med att säga under Klopp, men sen så drog vi ut på det lite grann. Och det man kan säga till att börja med, det är ju att de bästa försäljningarna har vi gjort under Klopp. Det var inte många under första delen av 2000-talet som man kunde vara speciellt nöjd med. Men vi har fått ihop en topp 5-lista utav de försäljningarna som vi gjort.
Låt höra. Och då börjar vi på plats nummer 5 då.
Plats 5 har vi... Den hade vi svårt att bestämma oss för vilken vi skulle sätta. Så då får jag ta enhälligt beslut nu. Och det valde vi mycket mellan Benteke och Torres. Och någonstans sett till vad vi fick för Fernando Torres i den status hans karriär var, så sätter vi Fernando Torres på femte plats, för den försäljningen gav väldigt, väldigt mycket pengar. Samma fönster fick vi in Luis Suarez, vi fick in Andy Carroll, så vi stod oss, vi fick en bättre offensiv efter fönstret än vad vi hade före fönstret.
Och Luis Suarez och både Andy Carroll genererade en del klir i kassan.
Ja, precis. Så försäljningen av Torres var en jättebra försäljning, även om den sved ofantligt när den skedde, så tycker jag att tiden har gett oss rätt.
Och plats nummer fyra?
Plats nummer fyra har vi satt spelaren som kom in istället för Torres, Andy Carroll. För även där fick vi en rejäl slant när vi sålde honom vidare. Och då hade ju han bevisat dels att han var extremt skadedrabbad, extremt begränsad som fotbollsspelare. Och trots det så fick vi väldigt bra betalt när vi sålde honom vidare till West Ham. Så att vi fick igenom den affären, att vi kunde tjäna, få tillbaka så pass mycket av pengarna som vi betalade för honom, var starkt av klubben. Och jag tror att West Ham ångrar att man la de pengarna. Men där spelade såklart in britt, omskriven, ung. Det är klart, då trissas summan upp och det lyckades Liverpool tjäna lite extra pengar på.
Plats nummer tre.
På plats nummer tre har vi satt försäljningen som gjordes under det här fönstret, nämligen Solank. För någonstans får man säga att han hade inte gjort många sekunder i Liverpool den här säsongen. Han spelade lite grann förra säsongen och det var väl få av oss som bländades av honom då. Han gjorde ju ett mål där i den sista omgången, men annars så var det inte många gånger som man jublade över honom. Han kom ju också extremt billigt och säljs nu så här pass nära in på jättedyrt efter vad han har presterat i ungdomslandslag. Och jag tror inte att han någonsin kommer att bli en spelare som hade varit en startspelare i Liverpool, och då är det bättre att han får försöka förvalta sin talang i Bournemouth, att vi får ta de pengarna och lägga på spelare som är på våran nivå.
Och nummer två.
På plats två har vi en väldigt speciell försäljning, ganska nylig försäljning. Januari för ett år sedan så sålde vi Felipe Coutinho. Och både jag och Pelle var inne på redan då att det kanske inte fanns någon tydlig roll för Coutinho i Liverpool. Det pratade vi också om i årskrönikan som vi gjorde förra månaden. Och Coutinho gav vi väldigt bra betalt. Vi fick en jättemycket pengar på honom. Pengar som har kunnat göra att vi kunnat värva spelare som Van Dijk. Vi värvade spelare som Keita, Fabinho, Alisson. Klart att inte allt är Coutinho-pengarna. Men vi fick en väldigt bra betalt för en spelare som dessutom inte alls har lyckats i Barcelona. Det pratas ju om att han redan nu skulle vara på väg bort. Och ja, vi sålde honom vid rätt tillfälle. Fick in bra betalt. Vi tappade egentligen inte så jättemycket i kvalitet i laget, tycker jag. Sen såklart, man kan sakna honom i vissa matcher, men ingen kan ju klaga på offensiven som vi haft sedan han lämnade, och ingen kan klaga på defensiven som vi haft sedan han lämnade. Så får vi in en kreativ mittfältare i sommar som dessutom klarar av att försvara, så kommer Coutinho snart att vara ett minneblott.
Och då har vi ju bara en plats kvar. Nummer ett pratar vi om då.
Ja, och nummer ett, där måste vi någonstans sätta Jordan Ibe, som gick till Bournemouth ganska så, ja, härom året. Även där så drog vi in, vi fick 18 miljoner för Jordan Ibe när han gick till Bournemouth, och det var ju en spelare som inte heller hade gjort nästan någonting. Lägg till det att vi hade, dessutom hade en klausul att vi skulle kunna få köpa tillbaka honom, så rätt att köpa tillbaka honom om man utvecklades. Det var en jättebra affär, för Jordan Ibe är ju, han platsar ju inte i Bournemouth. Och man kunde ju se redan i Liverpool att det här var ju en spelare som var ganska begränsad. Han slog igenom ungefär samtidigt som, eller strax efter Sterling. Och jag vet att det var någon podd jag lyssnade på, där man satt och diskuterade vem som skulle kunna bli bäst av Ibe och Sterling. Och så här några år efter så råder det väl ingen tvekan om vem som var den största talangen av de två. Att vi fick 18 miljoner för Jordan Ibe, det var jätteimponerande. Och då kan man säga att på den här listan har vi alltså inte med namn som Benteke som gick för 31 miljoner. Vi har inte med mittback som Sacco som gick för nästan 30 miljoner. Så Liverpool har blivit duktiga på att sälja spelare. Danny Ward också var han Liverpools egentligen fjärde målvakt efter om Alisson hade kommit och dessutom Mignolet, Karius, och ändå fick vi stora pengar när vi sålde honom. Så mycket av Liverpools succé nu ligger ju i att vi har blivit väldigt bra på att tjäna pengar på de spelarna vi gör oss av med.
Framförallt periferispelarna och fler spelare hoppas vi då kunna sälja till Bournemouth.
Vi har också fått in några förslag från Twitter. Jag slängde ut den här frågan om försäljningar häromdagen. Och där fick vi ju in Oliver Lundell föreslog både Ibe, Sacco. Erik Sundblom skrev att Benteke börjar vara med för att få in sådana pengar. Det är ju imponerande. Joakim Sten skrev att Ibe är enligt honom klubbens absolut bästa försäljning. Och det var ju även där vi satte honom. Andreas Lindman nämner också Jordan Ibe. Sen har vi Andreas Olsson som tar upp namn som Torres, Cholank, Benteke, Coutinho. Han nämner också en spelare som jag tyckte var intressant och det är Raheem Sterling. För den försäljningen kände jag när vi gjorde den att det var en jättebra affär. Att få så mycket pengar för honom då tyckte jag var kanon. Men idag så känns det en liten annan eftersmak. Jag vet inte hur du känner kring den försäljningen nu, Pelle.
Det var ju lite andra priser då. Så 50 miljoner var ju mer än vad 50 miljoner är nu. Och vi tog ju in Mané för 34 miljoner vill jag minnas. Så de spelar väl ändå någonstans på samma position. Men visst, det var ju ingen superförsäljning av Sterling. Det var snarare liksom en rättvist pris för alla kändes det som.
Mm. Jag trodde ju inte att han skulle bli så bra som han har visat sig vara i City. Jag hade ju hoppats att han skulle bli en flopp och skickas vidare, men nu tyvärr så ser han ju ganska bra ut, så den affären kändes jättebra då. Men idag så är väl marknadsvärdet högre, så Guardiola har ju tyvärr gjort att den där affären inte känns lika bra idag som den gjorde då.
Men han spelar också i ett lag som är bättre än dåvarande Liverpool.
Han skulle ju inte gå in i våran startelva.
Inte idag. Och med det så får vi stänga ihop och knyta ihop säcken, blåsa i visselpipan och allting. Och börja blicka framåt och se fram emot vad som komma skall i framtida avsnitt. Och jag tackar Per Kvist och Thomas Nygren från Total Liverpool, båda två som vanligt. Och ja, finns det någonting vi kan säga om hemsidan Total Liverpool? Är det någonting som är på gång?
Ja, det är alltid saker på gång. Vi försöker ju att uppdatera varje dag, så att det är ju absolut värt att kolla på hemsidan varje dag vad som är på gång.
Totalliverpool.com, och det var 2A där någonstans också i hemsidan om du redan har koll på det. Alltid värt att kika in. Tack som vanligt Per Kvist och Thomas Nygren. Och tack så jättemycket till dig som lyssnar, och jag hoppas att vi hörs igen då i slutet av februari. Det ska bli intressant att se om Liverpool då har lyckats klå Bayern München med, ja men tvåsiffrigt i alla fall, och leda ligan, ja men tvåsiffrigt i alla fall. Ja, om det stämmer, det får vi veta i slutet av januari. Fram tills dess, ha det så gott. Hej då!